Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Kristina Rickardsson, författare till boken Sluta aldrig gå, föreläsare och en inspiratör för livet. Hon är född i Brasilien där hon och hennes mamma och lillebror bodde i en grotta och senare på gatan och i favelan. De ägde ingenting. Tiggde när de behövde, åt mat från naturen som ödlor, kaktusar, ormar och drack vatten från vattenfallen. Kristina kom till Sverige som 8-åring och möttes av en enorm kulturkrock. Och hennes första dag i Sverige var på midsommarafton 1991. Häng med i vårt samtal om livet, existentiella tankar, om att se sin enda vän bli skjuten som 7-åring. Om kärlek och nyfikenhet, om extrem fattigdom, övergrepp och rädsla. Vi berör både högt och lågt under vårt samtal och jag förundras över denna inre kraft, styrka och energi som smittar av sig och ett glittrande leende. Kristina är full av glädje, nyfikenhet och ett driv att vilja hjälpa och lyfta. Hon stiger upp klockan 5 nästan varje morgon och startar alltid med ett träningspass av något slag. Ibland cykel, promenad eller morgondopp på sommaren, ibland klättring eller surfing när hon är i Brasilien. Kristina Rickardsson, eller som ditt födelsenamn är, Cristiana Mara Coelho. Du är författare till boken Sluta aldrig gå. Du föreläser, utbildar samt är ordförande i stiftelsen Coelho Growth Foundation. Du är född i Diamantina i Brasilien, inte långt ifrån miljonstaden São Paulo. Men du är inte uppvuxen i en miljonvilla. Som liten hade du, din mamma och din lillebror ingenting av det vi i dagligt tal kallar ett hem. Ni bodde i en grotta, på gatan och i kåkstäder. Ni tiggde för att få ihop mat för dagen, levde på det som fanns i naturen och på gatan fick ni utstå både fysisk och psykisk misshandel. Vid 8 års ålder blev du och din lillebror bortadopterade till Vinden i Västerbotten. På din hemsida är det en lärare från Umeå som har kallat dig för Brasiliens Pippi Långstrump. Idag vill jag tala med dig om din barndom och tiden du minns i Brasilien och hur det har påverkat dig till den kvinna du är idag. Dina morgonrutiner, hur du tar hand om dig, om mental hälsa och traumabearbetning. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack så hemskt mycket, Shirin. Jätteroligt att få vara med. Tack för att du var med mig.
Superroligt. Du, hur mår du idag och var befinner du dig rent geografiskt?
Men gud, vilka stora frågor du börjar med. I alla fall en av dem.
Ja, men geografiskt hur mår du då?
Håller jag ju koll på.
Ja, vi börjar där.
Ja, jag befinner mig i Räknäs heter det, som ligger utanför Gustavsberg i Stockholm. Så jag har precis under sommaren här flyttat till ett litet hus, stuga, som jag håller på att renovera upp. Bodde på Söder innan och innan dess då i Umeå. Mm. Så, eller ja, jag har ju varit i Brasilien 1,5 år nu under pandemin, men pandeminperioden försöker jag som bara dra ett streck över.
Det har kommit lite gott ur pandemin också, men det är en annan, poddintervju.
Ja, inget dåligt som inte för något gott med sig brukar jag tänka. Men, och sen till hur jag mår, ja men jag tycker att jag mår bra. Sen så tror jag som att som människa så består väl livet av att det går i perioder. Man går upp och man går ner och sen så jag tror att man får som titta till helheten. Och helheten är att jag är en människa som mår bra, välfungerande, och både för samhället men för min egen del. Och har mina riktigt bra dagar då jag bara sätter på musik och dansar hjärnet och känner typ att jag kan erövra världen. Och så har jag de dagarna då jag bara gråter.
Welcome to life.
Ja. Och så de där emellan, du vet. Såhär.
Ja, jag fattar. Vad kör du för musik då när du dansar loss hemma och fuldansar som det kallas för?
Ja, alltså jag har haft den här sommaren och fortfarande så har jag faktiskt Bastille. Har du hört talas om dem?
Nej.
Jag gillar Bastille.
Är det märket, höll jag på att säga? Är det i namnet på gruppen?
På gruppen, ja. Och så sen så har jag deras, vad heter deras låt? Nu måste jag bara snabbt in här på, för den låten är ju värd att lyssna på. Så jag ska bara öppna Spotify lite snabbt här.
Ja.
då ska jag säga Million Pieces, men jag lyssnar på den som är med The Chamber Orchestra, alltså den som de har gjort med en orkester som spelar bakom, så att den blir riktigt så här pampig och maffig.
Wow.
Så den dansar jag loss till och mycket annat också.
Vad härligt.
Ja. Skön text tycker jag.
Den ska jag skriver, den ska jag definitivt kolla upp sen. Nej, men du, vi ska ge oss in i nutiden, men vi behöver ta del av din historia som har skapat den du är idag och varför du gör det du gör idag. Så berätta om var du växte upp någonstans.
Ja,
jag var ska du börja?
Ja, precis. Ja, jag vet ju vart jag ska börja. Jag vet ju vart jag växte upp. Men det är så här, man suckar lite. Inte suckar, men drar efter andan. För att det är, ja, men det är en så annorlunda historia och värld. Att det är ibland, när jag är här hemma i Sverige framförallt, så känns det ju som ett helt annat liv ibland. Men det är ju mitt liv. Jag växte upp i en grotta i Diamantina som ligger då, inte i mitten av Brasilien, men ja... 16 timmar för Rio mot inlandet kan man säga då, om man kör bil. Och där växte jag och min mamma upp. Vi var ju otroligt fattiga. Det går ju inte att komma längre ner i samhällets hierarki när det kommer till fattigdom. Och ägde ingenting. Och jag växte upp där tills jag var cirka 6 år gammal med en mamma som hade då schizofreni. Det visste ju inte jag om som barn, så det var ju för mig normalt. Och vi levde av naturen. Det som
hur yttrade sig, förlåt, men hur yttrade sig hennes schizofreni?
Ja, men som barn, så, du vet, när man inte vet av något annat, det är precis som att jag levde i en grotta. Alltså folk frågar ju mig idag och journalister frågar mig, men gud, hur var det att växa upp så långt borta från civilisationen? För vi var ju inte en grupp av människor som bodde här utan
Det var ingen mys-community liksom.
Nej, precis. Det var inte så att vi satt och grillade under stjärnorna tillsammans.
Förstår.
Och sjöng Kumbaya, utan...
Förlåt.
Nej,
man måste faktiskt få skratta också. Vi pratade om hormoner och klimakteriet innan vi började trycka på knappen. Och man får faktiskt... Ja, förlåt.
Men det är klart att man får skratta. Ja. Vi vill absolut inte säga förlåt.
Ingen kumbaya.
Nej, ingen kumbaya under. Jag och mamma sjöng och hade för oss och sådär. Men det var ju bara vi såklart. Och jag hade en fin barndom där. Även om den var otroligt tuff så är det en fin barndom. Och jag fick otroligt mycket kärlek av henne. Sen så visste ju inte jag, för att gå tillbaka då till det här med schizofreni och det. Jag visste ju inte av något annat. Så det var ju det som var normalt för mig. Att min mamma ibland försvann och kom tillbaka. Var ju bland annat ett av de grejerna som berodde på hennes sjukdom.
Hur länge försvann hon då?
Ja, men som barn är det väldigt svårt att uppfatta tid. Och sen så lärde inte jag mig klockan och vad tid egentligen var förrän jag hamnade på gatan i São Paulo. Då, så jag var ju någonstans kring 7 år när jag lärde mig vad tid är för någonting och konceptet av en ny dag och så. Men känslan, det jag vet och det jag kan mäta det mot, det är ju att hur solen rör sig eller rörde sig och när det är ljust och mörkt. Och det fanns ju tillfällen då hon var borta länge, då jag vet att solen gick ner och jag var själv. Men hon kom ju alltid tillbaka. Och så småningom så blev det en trygghet att jag visste att mamma kommer alltid tillbaka. Och då blev ju det också normalt. Att hon försvann ibland och sen kom hon tillbaka. Och när vi var tillsammans så som jag kom ihåg det så tog hon ju hand om mig så gott hon kunde. Och vi tog hand om varandra. När jag blev äldre så försökte jag ju hjälpa till och fläta ihop sådär palmblad och sånt för att försöka bygga en vägg för grottan när det regnade och sådana saker. Vi plockade mat tillsammans och levde ett liv där ute. Sen så när vi inte kunde få mat från naturen, då promenerade vi in till Diamantina, som var ju en flera mils promenad. Och så satte vi oss vid Diamantinas busstation och tiggde efter mat då, och pengar. Och sen får vi tillbaka till grottan och levde där. Så att den här tiden är ju tuff på det sättet att man saknar ju då de här bekvämligheterna som vi har i dagens samhälle. Rinnande vatten, el, värme, tak över huvudet som inte är en grotttak då. Läsa, kunna gå i skola, träffa vänner. Jag hade ju inga kompisar som barn, för det fanns ju inga runt omkring mig egentligen som jag kunde hänga så mycket med. Så ja, det var ju så mitt liv började. Men samtidigt så finns det ju då väldigt mycket positivt i det. Jag växte upp med okunskapen om könsfördelning till exempel. Att jag som kvinna har ett lägre värde i samhällets hierarki än vad en man har. Att jag som tjej kunde göra vad som helst. Min mamma begränsade ju mig aldrig på det sättet att hon sa till mig att nej, men tjejer gör på det här sättet och killar gör på det här sättet. Och så här ska du bete dig som kvinna och tjej. Och jag blev ju inte influerad av alla dockor och bilder och böcker och filmer och sånt som man annars blir som barn. Så att jag hade ju en helt annan uppfattning av vad en tjej är och kan vara, eller vem jag är, du vet, som tjej när jag kom till Sverige, kontra vad jag upptäckte att mina nya kamrater då i Sverige vid 8 års ålder hade. Och för den bilden, och det är jag ju otroligt tacksam och glad över.
Men du säger, jag backar lite när du säger mat och bo i grotta och sådär. Hur sov du rakt ner på marken? Vad åt ni när du så här, hittade från naturen? Vad kunde det vara till exempel? Och vad hade du på dig?
Alltså, vi hade ju inte direkt några pengar till att köpa kläder. Så det jag hade på mig, det var ju ett par shorts som vi hade fått av någon snäll människa. Eller som vi hade rotat upp, så här, rotat fram i sopberg och sånt. Då. Jag sov ju när det var som, vi flätade ju som sagt från ris och palmblad och sånt, så flätade vi ju både väggar som kunde hålla regn ute, men också som, så att det blev som en väldigt tunn madrass. Lite stickigt ibland och så, men ja. Och när det är som varmast i Diamantina så är det ganska skönt att bara sova på de här svarta klipporna. De har ju absorberat värmen under hela dagen, så att de ger ju då värme under hela natten. Så sov vi, och sen när det kom till mat, ja, men då hade mamma och jag rotat och letat fram så här gamla färgburkar i soptipp. Som mamma tog då ner till en liten älv som gick som nedanför grottan. Och så tog hon stenar och fyllde den här hinken med stenar och vatten. Och använde stenarna för att få bort så mycket som möjligt av den torkade målarfärgen då. Och sen använde vi vattnet då från vattenfall och bäck och små forsar som fanns runt omkring oss. Och så byggde vi en liten spis av stenar som vi byggde som ett U. Och så ställde man då den här hinken, eller den här målarfärgsburken då, på med vatten på de här stenarna. Och så under blir det som ett hål i U-et, där vi då hade en planta som vi tände eld på. Och den här, den brinner som inte riktigt, utan den glöder mer som kol då och blir väldigt varmt. Och så åt vi då, som jag sa, det som naturen hade. Det kunde ju vara kaktus som mamma skalade bort och gjorde kaktussoppa. Den här kaktusen hade en blomma som vissa årstider blev som en blå, fyllig frukt.
Vad vackert det låter.
Ja, men, och den är god när man äter den när den är mogen. Inte så god när den är omogen. Ödlor, ormar, alltså sånt som fanns där ute åt vi. Lite bär, lite rötter som grävdes upp, och det här hade ju mamma koll på då. Sen lärde ju jag mig, så att när jag åker tillbaka till Diamantina så brukar jag vandra där bland mitt barndomshem och grottorna. Wow. och äta lite, och jag undviker ödlorna och ormarna. De äter
nu,
faktiskt
ja.
Inte.
Ja.
Nog för att det faktiskt inte är dåligt, men det känns väl kanske inte sådär helt okej nu.
Men blev du sjuk någon gång? För jag tänkte, du exponerades ju heller aldrig för nu som en sån här dagisbaciller och sånt där.
Ja, jo, jag har minnen så här, ja, det här kommer väl inte att låta så jättefräscht, men vet, så här, diarré som aldrig ville sluta efter att man hade ätit någonting och där man blev tömd på vätska. Och mamma, hon hade ju då, och det är ju tacksam för att hon hade den kunskapen, att hon förstod ju att då fyller man på ordentligt med vatten. Så hon kokade ju väldigt mycket vatten. Hon var kunnig i vissa växter som fanns runt omkring oss, som hon också lärde mig lite om, som man kunde då koka och göra tevatten och dricka, som hjälpte dem mot magsmärtor och huvudvärk och värk i kroppen och mot diarré och sådana saker. Så att det fanns många tillfällen. Jag har så här minne av när jag har någon så här feber som måste ha varit väldigt, väldigt hög, för att de bilderna som jag minns från det är ju att jag försvinner ju hela tiden och är ju som i en annan värld i skallen, att det händer saker som inte normalt annars händer. Så att jo, jag blev sjuk, men däremot så hade vi ju inte tillgång till läkarvård, och jag var ju väldigt noga med att följa mammas instruktioner när det kom till de giftiga djuren. Att till exempel korallormen som finns här ute, som är då orange, röd, vit och svart, mörkgrå, svart sådär. Och när jag såg de ormarna så var jag ju väldigt snabb på att se till att jag hamnade i säkerhet. För det hade ju mamma då gjort klart att bli biten av den. Och som barn så går det ju snabbare ut i kroppen också mot en vuxen. Eller en häst kan ju liksom klara sig mot en korall. Medan en vuxen kanske inte gör det då. Eller gör det inte om man inte får läkarvård. Så som barn då var det ju definitivt dödsdom för mig. Mm. Och utan att förstå riktigt vad döden betydde och vad det egentligen var, så förstod jag att det var väldigt farligt och höll mig borta då från det.
Det låter ju ändå som att du kommer ihåg väldigt mycket, för jag tänker annars, jag kan bara se till mig själv, så jag kommer ihåg mycket när jag tittar på bilder.
Mm.
Men jag tänker att ni hade ju ingen kamera, men du kommer ihåg väldigt mycket.
Ja, men det är egentligen inte så konstigt i mitt fall och i liknande fall som mitt, utan om man pratar med experter och sådär, så det finns ju flera olika förklaringar. En enkel förklaring är ju att vi alla människor är olika. Vissa svenskar som jag pratar med, eller amerikaner, eller vilka människor det nu är när jag pratar med, som då säger att ja, men jag kommer också ihåg mycket från min barndom. Och så finns det de som bara, jag kommer inte ihåg någonting förrän jag var typ 8 år. Så där måste man ju börja med att komma ihåg att vi är olika. Sen så i mitt fall, jag bytte miljö så mycket. Och det sista bytet jag gjorde till Sverige, det var ju den största kulturkrocken som jag har gått igenom och någonsin tror jag kommer att gå igenom. Om jag inte blir bortförd av aliens och hamnar på en annan planet, då kan jag säga att jag blir ännu mer chockad. Annars tror jag
inte
att jag
har...
Nej, jag tror inte det.
Mm.
Så att det som händer är ju att... Det här är ju då psykologi. Det som händer och hände mig är ju det här med identitet. Att många barn som adopteras när de är äldre kan förlora förstånd när man kommer till ett nytt land, för att chocken blir så stor. Och då finns det olika sätt att bearbeta det. Ena sättet att bearbeta det är att göra det jag gjorde. Att man går igenom sina minnen och bevarar dem. Och det här var ju ingenting jag var medveten om att jag gjorde, eller att jag fick psykologhjälp som barn, utan det här var ju någonting som kom från en annan rädsla. Att jag en natt när jag gick och la mig, hade varit i Sverige någon månad, och insåg att när jag blundade, som jag alltid gjorde varje kväll, för jag var ju väldigt... Ja, men jag var ju väldigt ledsen över mycket. Jag hade ju lämnat mina vänner och min familj i Brasilien. Så blundade jag och försökte se min biologiska mamma. Och en natt när jag ligger där, efter att min adoptivmamma, då Lilian, min nya mamma, har lagt i säng mig och bett bön med mig och varit väldigt gullig, så stängde hon dörren och då tänkte jag på min andra mamma. Och då insåg jag att när jag blundade och försökte se henne, då kunde inte jag se bilden av henne längre. Utan det jag kunde komma ihåg, det var ju faktan om hur hon såg ut. Att hon hade lite, att hon var lite ljusare i hyn än mig. Att hon hade kort, mörkt, lockigt hår. Mindre lockar än mitt. Att hon hade en viss födelsemärke någonstans. Sådana saker, men jag såg inte henne längre.
Mm.
Och den natten blev jag så rädd. Och jag grät. Och jag bestämde mig för då att jag måste alltså bevara mina minnen, för annars, om det har gått så här kort tid och jag redan slutat se henne framför mig, tänk då när det har gått längre tid, då kanske inte jag minns någonting. Så det kom egentligen från en okunskap, att jag trodde att jag skulle förlora mina minnen och förlora också historien att berätta för min lillebror om vem han var. För det ansvaret låg ju på mig, och det ansvaret att ta hand om honom hade ju min mamma gett mig, min biologiska mamma. Det var ju en av de sista sakerna hon skrek till mig på barnhemmet, att ta hand om din bror när vi slets ifrån varandra. Så jag, den natten bestämde mig då för, då gick jag igenom alla minnen jag kunde komma ihåg. Och det här är ju som en övning, precis som när vi tränar och vi tränar en muskel, så blir ju den starkare. Och likadant så blev ju mina minnen bevarade. Så det som många säger då är mycket, att jag kommer ihåg mycket, är ju på grund av det. Sen så tycker jag inte att jag faktiskt kommer ihåg så mycket, om jag ska vara ärlig. Jag menar, jag vet att jag kommer ihåg mycket, så att jag
har hela...
Jag kommer ihåg så att jag har min historia. Men om du tänker så här, hur många timmar vi har på ett dygn och vad det blir på ett år, och de fragmenten av ett år som jag kan komma ihåg, alltså är ju egentligen ganska lite. Men om jag berättar för människor att de 8 första åren av mitt liv som jag befann mig i Brasilien, att jag har, nu drar jag bara till med någonting här, men att jag har 200 minnen, varav varje minne är på ungefärligen någonstans mellan 10 till 20 sekunder, så tycker folk att det är jättemycket. Men om du slår ut det på det hela, tänk så mycket som egentligen finns där i skallen någonstans, men som jag inte har tillgång till, eller som vi inte har tillgång till. Och det märker jag när jag åker tillbaka till Brasilien och plötsligt känner en ny doft och bara, men du, det där är ju, det där vet jag vad det är. Det där har jag ätit.
Intressant.
Och så sen så hittar jag det, och så kan jag till och med komma ihåg namnet på det och bara, men det här är ju
wow. Ja, för det finns ju någonstans lagrat.
Precis, och någonstans har det gått från att en sak som existerade en gång har slutat existera, tills jag kommer tillbaka och inte ser det, utan bara känner en doft som sen triggar igång någonting som säger till mig att det här är en varm, härlig, positiv känsla över den här doften. Och så nosar jag mig fram till de här picky, de här gula, runda, inte fruktgrönsaker, jag vet inte riktigt vad brassarna kallar dem, de växer på träd. Men, och så direkt jag ser dem så bara ler jag, och min familj i Brasilien, de tittar ju på mig och bara skrattar, för de fattar ju att de ser ju på hela mig att jag kommer ihåg picky. Och så sen så tittar jag på det och bara så här, och så sen så kommer då ordet picky, och de bara ja, du vet, så här, jätteglada, det är rätt. Men det fanns ju inte där under en lång period. Så att hjärnan är ju fantastisk på många sätt och vis.
Wow. Alltså jag har så mycket frågor nu som bara liksom ni Sao Paulo. Du och din lillebror hamnade på barnhem.
Ja, innan det är gatan och favelan.
Just det.
Favela är ju kåkstäder då. Där, och de Brasiliens kåkstäder är ju inte att leka med. De flesta har ju hört talas om Rios favelor. Om man kanske har sett filmen Guds stad eller hört talas om Hosinha och de favelorna där det är många fattiga som bor. Men som människor tyvärr har en totalt snedvriden bild av vilka de här människorna är som bor i de här favelorna. I Brasilien och runt om i världen så tänker man ju oftast att det är ju bara kriminella som bor där. Och 98-99% av de som bor där är vanliga människor som har fått en taskig lott i livet, som försöker överleva dagen och gör sitt bästa. Och jag fascineras väldigt mycket över, inte för att romantisera fattigdom, jag hatar när folk gör det, men jag fascineras över kämpaglöden och att gå igenom så mycket som så många av de här människorna har gjort och fortfarande hitta någon form av glädje i livet och någon form av vilja att stiga upp dagen efter och försöka ta hand om sina barn, att försöka gå till de här 5 jobb som städerska hos olika familjer som inte betalar ett skit och sånt där det finns inget fackligt, de blir misshandlade, de blir våldtagna, det är så mycket skit som händer, och ändå så stiger de upp en dag till, går till jobbet, kommer hem, ger sina barn ett leende, lagar mat, försöker. Och vi sitter här på andra sidan jorden och beklagar oss över saker som... Ja, ibland kan jag tycka att det är otroligt tråkigt att vi inte förstår hur bra vi har det. Med det sagt så betyder det inte att vi inte ska få klaga, att vi inte ska få vilja ha förbättring i vårt liv i samhället. Men det måste ju ändå komma med någon form av perspektiv.
Men kan du uppleva, nu generaliserar jag riktigt, riktigt hårt, men kan du ibland uppleva att de som har och har haft väldigt lite har en lättare eller en bättre förmåga att uppskatta och visa tacksamhet och uppskatta det lilla än de som har allt, som kan bara kännas som att allt är så självklart, och är det så att inte bilen startar så blir man skitförbannad, eller det fanns inte den där hummern på menyn och då skäller man ut servitören, eller alltså förstår du vad jag menar, de här ytterligheterna, att man kan uppskatta saker på ett annat sätt.
Ja, alltså gud, det är så mycket som händer i mitt huvud nu, som så många
mitt
svar
också.
Jag vill ge dig här. Alltså, om vi generaliserar så ja. Sen så tror jag att svaret på det är ja och nej, därför att vi människor är ju olika. Det finns ju människor
såklart
som lever i, och är väldigt rika och är fantastiskt ödmjuka och har en omtanke och förståelse för världen, har kanske satt sig i de situationer där de har sett också saker och förstår på ett annat sätt. Så att jag vill som inte dra alla över en kam på det viset, men jag tror så här att det finns ju som ett känslospann som vi alla har, och den är olika för oss alla beroende på vad vi har upplevt och inte upplevt. Om jag till exempel tar lycka. Jag har funderat mycket på varför jag ibland kände att jag var lyckligare när jag var fattig än vad jag har stundvis varit när jag har bott i Sverige och haft tak över huvudet, mat, skolgång, haft fina vänner, snygga kläder, köpt någon dyr designerplagg eller skor och sådär. Som också har gjort mig glad, men inte samma känsla av glädje som jag kunde känna ibland när jag var liten och hade lyckats bygga ihop en drake som jag flög med mina vänner. Vi hade rotat hela dagen i soptunnan och lyckats få ihop det här och fick uppleva den glädjen av att leka ihop på det sättet. Och jag tror någonstans att om man upplever riktig misär, alltså så här att man upplever, om vi tar sorg, att man förlora någon, då vet man ju på något sätt hur långt ner sorgen kan gå, hur mycket det kan smärta. Och jag tror att det krävs att man måste ha mycket av det ena för att känna mer av det andra.
Bra beskrivet.
Var det? För jag kände så här, oj,
ja,
nu har jag trastat in mig
där,
i här.
Den där meningen. Ja, absolut.
För det är det jag försöker komma åt. Jag tror så här att om man föds in i en värld där vi redan från början föds i med att vi har en telefon i handen, vi har tre paddor, vi har en dator, vi har tv, vi har tillgång till att redan förverkliga våra drömmar, så vi behöver inte ta striden för att vilja förverkliga våra drömmar, utan det har gett oss, och det är nästan så att vi pissar på det ibland, det är nästan så att vi bara, ja men vadå, jag får gå i skola, jag tänker inte gå i skola, jag tänker inte göra det där, varför ska jag göra det, alltså vi tar det så för givet och det finns det rakt framför oss, så att det krävs någonting så mycket större än det för att vi ska då känna tacksamhet och glädje över det vi har. Men om vi någon gång hamnar i situationer där vi är på väg att förlora det, till exempel när vi står där och bara shit, de håller på att varsla på jobbet, jag kan bli av med jobbet, och jag är ensamstående, jag har två barn att mätta, jag har betalning på huset, bilen, försäkringar, och jag måste kanske börja gå på bidrag, bidragen kommer inte att täcka det här, och plötsligt så kommer den här stressen.
Du blir stressad bara du pratar
ja,
om det.
Ja, men så här, man blir stressad och man börjar förstå att det man har är inte bara att ta för givet. Och då tror jag att den här uppskattningen sen för det man har blir lite större. Känslan i det blir lite större. Så en lång utläggning här, be om ursäkt för det. Men
det var väldigt fint tycker jag.
Tack. Det jag försöker säga är att jag tror att det krävs mycket av det mörka för att uppskatta det ljusa mer också. Eller känna det mer kanske. Jag vet inte riktigt
Nej, men du förklarar det jättebra. Mm.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakta för min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten.
Vi ska guida lyssnarna lite bara genom de tuffa åren på gatan, i favelan, psykisk, fysisk misshandel, svårt och omöjligt för någon som inte har upplevt det att förstå. Du och din lillebror hamnade så småningom på barnhem där ni bodde ett år om jag ungefär har läst på rätt. Mm. Berätta om midsommarafton 1991.
Ja, det var ju min första midsommar. Så midsommarafton för mig, det är ju som mitt, då firar jag egentligen en annan typ av födelsedag. Jag fyller ju annars år i slutet av april. Men midsommarafton, då firar jag ju antal år som jag har varit svensk och bott i Sverige. Och jag och brorsan kom ju då till vinden, den här faluröda huset med vita knutar. Väldigt svenskt, stor bakgård. Det var varmt och skönt, men ändå så var det inte den värmen jag var van vid. Det var solen värmde annorlunda, luften var annorlunda, luftfuktigheten var annorlunda. Gräset var mycket tunnare och mjukare och det var, men det småstacks och kittlades inte när man hade det under fötterna och gick på det. Och jag sprang runt i huset som jag såg för första gången, det som blev mitt nya hem, och pekade på varenda liten grej i huset och frågade på väldigt dålig svenska. Jag förstod ju bara, jag kunde kanske 10 ord, och pekade och sa, får jag den? Min, får jag den? Och mamma och pappa, de sa ju ja till allting och blev ju väldigt less på mig. Det var ju på den nivån och jag skämtar inte nu, utan jag sprang ju in på toaletten och pekade på toastolen, du vet, och får jag den? Och mamma bara, ja, den är din, du vet, så här. Jag hade ju aldrig haft en toalett och sådär på det sättet som var min eller som tillhörde min familj. Så sen så gick vi ju ner till, för det var ju midsommarafton, så vi får ju ner till kvarnen där många firar i vinden då midsommar, och man reste en stor stång. Och jag stod och tittade på den där stången och den var ju som grönklädd och jag tänkte att det var ju ett kors. Så det som var logiskt för mig, det var ju att det pågick någon religiös ceremoni. I och med att i Brasilien så, det jag kommer ifrån är ju katolicismen. Så kors var jag ju väldigt van vid att se och förstå mig på den religionen. Så att, tänkte att det är det som händer här. Men sen började svenskarna hoppa runt den här och kvacka på. Och jag tänkte att...
Kvacka på!
Men kvacka på, små grodorna, du vet.
Och det här var din första dag.
Ja, det är min första dag i Sverige.
Vilken total chock.
Mm, den var så här, jag minns att jag stod och tittade och tänkte så här att, alltså jag skulle ge så mycket för att få vara med mina vänner, gatukompisar då, mina gatuvänner, och berätta för dem att, vet ni vad? Alla de där gångerna vi pratade om vita människor, vi har haft rätt. De är inte riktigt kloka. Det var så lite det kändes, men... Det roliga också med att vara barn och nyfiken, som jag fortfarande är också, är ju att man testar ju nya saker. Så att mamma och pappa drog ju med mig och deras vänner drog ju med oss, och man höll hand och dansade runt och jag härmade de andra. Och så småningom så har man ju väldigt kul. Så att det positiva med att ha gått igenom en kulturkrock är ju att man har tvingats in i så många obekväma situationer, så många missförstånd som uppstått, så mycket krav från människor på förändring hos en, att man till slut så här, lär sig att se på nya saker väldigt open-minded. Att förstå att om jag står på ena sidan och tycker att oj vad de där människorna beter sig konstigt, jag förstår inte den här seden, jag förstår inte kulturen, jag förstår inte vad som händer, så kommer de med största sannolikhet stå på andra sidan och titta på det jag gör och tycka att jag tycker precis samma sak. Så jag lärde mig att kommunikation och vilja, framförallt en vilja till att vara öppen för det som är nytt och kan vara lite skrämmande, tar en väldigt, väldigt långt i livet. Och tar inte bara en personligen utan tar även ett samhälle väldigt långt.
Jag känner direkt att det hade varit bättre om du blev statsminister här på söndag.
Jag tror att jag skulle prata lite för mycket. Jag
har nu
lite
så här... när vi spelar in är det 9 september, kära lyssnare. Snart är det val. Jag hade hellre alla dagar i veckan haft dig som statsminister. Vi ska bara en liten, liten tillbakablick igen. Det som sen senare blev titeln på din bok. Berätta lite kort, du har pratat om din familj i Brasilien, du har pratat om dina gatuvänner, berätta om scenariot och händelsen med Camille.
Ja,
ingen rolig historia.
Nej, det är ju inte det. Och tyvärr så är det en historia som allt för många barn går igenom och allt för många barn som blir kvar som mig. Det finns många barn som mig i Brasilien och runt om i världen som har varit vittne till de här typen av händelser. Men Camille var ju min första vän. Som jag sa ute i skogen så hade jag ju som ingen vän förutom mamman. Och även när jag gick iväg till ett litet ställe som heter Biribiri eller var inne i stan och stötte på andra barn och kunde prata med andra barn ibland och till och med någon gång leka, så var det ju aldrig så att jag fick en vän. Utan sen försvann jag ju tillbaka till min grotta och så träffade jag ju inte de här barnen igen, och gjorde jag det så var det ju inte alltid att jag kunde leka med dem. Så Camille var ju min första vän som jag fick när jag började bo på gatan i Brasilien och i favelorna. Och ensam på gatan så överlever man inte, så jag hamnade i gatubarnsgäng och hon var ett av barnen där. Hon var lite äldre än mig. Exakt hur mycket äldre än mig vet jag inte. Det skulle kunna vara 1 år, det skulle kunna vara 3, 4. Jag minns det ungefärligen som 2. Det var känslan som jag hade då. Och många av oss lever ju i okunskap, vi kan inte läsa, vi kan inte skriva och sådana saker. Så det är lite svårt med tid, och det tycker jag att man får ha lite hänsyn, att man inte alltid kan veta det när man inte har fötts upp på det sättet, att man firar födelsedag varje år och så vidare. Så jag och Camille, vi sov på gatan, lekte tillsammans, och hon var ju som en syster för mig, och jag tror alla kan komma ihåg sin första bästa vän. Det är ju en speciell känsla. Jag älskade och älskade den lilla tjejen. Och en natt så när vi sov utanför vår favela, för det pågick ju skjutningar mellan polisen och kartellen då, gängen i favelan, så trodde vi i alla fall att vi skulle vara säkrare vid utkanten av favelan. Och tyvärr så rensade man ju gatorna, som de kallade det för, och sånt som man fortfarande gör, bara på ett annorlunda sätt nu i Brasilien. Så vaknade jag och Camille, jag väckte henne, och jag och hon tittade runt hörnet, och vi såg då barn som stod uppradade, och vi såg beväpnade män, brasilianska militärpolisen och en pickup. Och den här natten så började jag och Camille att springa, vänder oss om och ska springa då därifrån. Och då ser en av männen oss. Och han ropar då till de andra att där har vi fler, att de skulle ta oss. Och att göra en lång historia lite kortare, så det som händer är ju att Camille blir tillfångatagen. Och jag ser det här hända, för jag är ju snabbare än henne. Jag har alltid varit väldigt atletisk. Medan Camille var väl kanske den som var mer intelligent av oss, skulle jag säga. Känslan är att jag är på väg för att hjälpa henne, men hon skriker till mig att jag ska fortsätta springa, och en av männen släpper henne och kommer mot mig, och då springer jag allt jag kan. Det är ju bara panik i skallen, det är ju bara reptilhjärnan som har tagit över. Det är så här fight or flight, och jag flydde för livet. Och sen så efter ett tag när jag sprungit så har ju den här mannen slutat följa efter mig, och då inser jag ju att de har till tagit tillfånga min vän, och då vände jag tillbaka, och den natten så står jag bakom en annan hörn än det första där jag och Camille hade sovit då, och ser hur de här männen skjuter ner de här barnen och hur min vän får, hur hon får ett skott i pannan och hur hennes kropp faller ihop. Och det här är ju någonting som jag har sett flera gånger efter det i mina drömmar, hur hennes lilla kropp bara, ja, faller ihop livlöst. Och de här männen bara fortsätter sina liv som om de just hade blivit inringd av någon att komma och ta hand om ett par råttproblem. För det var ju det vi kallades för, råttor. Hattu de huas, gatoråttor, gato kackelackor och råttor. Så som 7 år att se hur man bara tog bort oss på det viset, det är ju klart det sätter sina spår. Och det är ju någonting som, det här är ju någonting som i princip samtliga gatubarn i Brasilien känner till. Och det, vi är ju några stycken idag, så nu är jag ju inte gatubarn, jag är ju inte barn längre, men de barnen som bor i Brasilien och är gatubarn är ju över 8 miljoner. Har inte blivit bättre med den här pandemin och försämrad ekonomi och Bolsonaro vid makten som segregerar landet mera, och de rika blir rikare och de fattiga är ännu fattigare.
Wow, och 8 miljoner?
Ja, och man skyller all kriminalitet på de svarta och på de bruna och på de fattiga. Medans kriminaliteten är skyhög bland de rika. Och korruptionen går ju genom hela kulturen i Brasilien. Så det är ju, där går det från rik till fattig, från vit till svart. Sen finns det de som såklart inte är det. Men det har blivit en del av den brasilianska kulturen nu tyvärr. Och det, jag vet att vi inte ska prata politik, men nu när du nämnde att vi var så nära den elfte och röstningen och det, ja, och så känner jag, och har känt det väldigt länge, och var ju en av anledningarna till att jag började jobba med de här frågorna, att jag tycker att det är så tråkigt att se det här landet som jag har vuxit upp nu har blivit mitt land också, och som jag älskar oerhört mycket, att se det bara så här, att människor inte förstår att vad det är vi håller på med, vad det är vi gör, hur vi skadar oss själva och hur vi skadar vårt land och hur vi tar steg mot länder som till exempel länder i Sydamerika som lever på det här sättet. Hur vi segregerar mera, hur vi skapar vi och dem, hur vi inte vill, hur vi så ogärna vill ta tag i själva problemet. Hur vi så gärna blundar för den fakta och statistik som forskare har tagit fram. Hur vi vill se det vi vill se för att på något sätt döva problem som, ja, jag vet inte ens vad jag ska säga till. Det blir så här, det är så surrealistiskt att se det hända och samtidigt stå vid sidan av och känna sig som maktlös till att stoppa den förändringen. Och det gör ont. Det gör att de här dagarna när du frågade mig, ja, men hur mår du? Att jag kan ärligt säga att det finns dagar då jag, alltså för att inte typ bli tokig, unna mig ett psykbryt och bara så här, gråter eller typ skriker rakt i kudden för att folk inte förstår vad det är som händer. Och ja, det är tråkigt.
Du berättade om den här händelsen för din mamma som sen blev titeln till boken.
Ja, hon sa till mig den kvällen när jag berättade för henne vad som hade hänt att Christiana, som jag hette då, vad som än händer i livet, sluta aldrig gå. Och jag förstod inte vad hon menade då, men det fastnade hos mig, för jag tror att jag förstod att hon, eller tror jag vet att jag förstod som barn där och då att hon försökte säga någonting viktigt till mig. Men, och att jag kunde förstå hennes ord, men jag förstod inte innebörden, utan jag trodde ju på riktigt att hon menade att jag skulle gå till en fysisk plats.
Jag förstår.
Och där skulle det bli bättre då. Men sen så när min mamma Lilian då gick bort i cancer och vi i familjen förlorade henne 1998 då jag var 15 år, så kom ju då min biologiska mammas ord, sluta aldrig gå, till förståelse på riktigt och till användning. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi människor Alltså förstå det här, jag tror att vi alla vill att livet ska vara roligt. Alltså jag tror inte att det finns någon människa där ute som skulle säga så här att, men vet du vad? Om jag fick välja mellan ett roligt och trevligt liv och ett smärtsamt och otrevligt liv så väljer jag det smärtsamma och otrevliga livet. Det tror jag väldigt få skulle säga. Men livet består av alla de här delarna. Vi har glädje och vi har sorg och vi har kärlek och smärta och det finns stunder som vi aldrig kommer glömma och det finns stunder vi önskar vi kunde glömma. Och jag tror att det är viktigt att de här mörka stunderna, att vi både hjälper varandra i dem, sträcker ut en hand, men också att vi är snälla med oss själva och att vi förstår att ja, men, this too shall pass. Att om vi hänger i tillräckligt länge och vi gör vårt bästa mot oss själva och vi tar den hjälp som finns och ber om hjälp, så kommer vi till en annan plats. Vi bestiger vår Mount Everest och vi hamnar på en annan plats. Sen kommer det ju komma smärta och sorg igen. Men har man tagit sig igenom det en gång, två gånger, så blir det inte lättare. Det är inte det jag säger. Men vetskapen om att man kan ta sig förbi det kan vara till stor hjälp då. Att veta om att jag har känt smärta tidigare. Jag har känt sorg tidigare. Och det gör inte den här smärtan och den här sorgen lättare. Men det gör att jag vet att det fanns någonting som kom efter det också. Och det lever jag för nu. Så har jag i alla fall i många lägen i livet fått göra. Det har varit mina verktyg för att ta mig igenom saker och ting. Och också tänkt många gånger att om livet inte knäckte mig på gatan i Brasilien så tänker jag definitivt inte ge upp. När jag lever i en värld och i ett land där jag har förutsättningen att faktiskt skapa mig själv och skapa mina drömmar. Kan låta väldigt så här, inte vet jag, prestansjöst eller någonting, men för mig är ju det min verklighet i alla fall.
Såklart. Har du någonsin åkt tillbaka och hittat din mamma igen?
Det finns en bok då. Sluta aldrig gå heter den.
Cliffhanger.
Ja. Nej, men det är ingen hemlighet, jag har hittat mamma och det är ingenting som förstör boken heller. Utan jag hittade henne och vi har en relation idag. Sen så hur den relationen är och mycket annat kommer i en ny uppföljare. Och det får man läsa där.
Wow.
Men den handlar ju om så mycket annat än bara
jag förstår
boken,
det.
Men,
jag förstår det.
Men man får den delen där också.
Du har ju gått igenom trauma som det är svårt
Flera.
För andra. Förstår det. Och hur bearbetar du det? Alltså hur kan en sån, vad ska man säga, och jag hittar inte ord, men hur kan en sån traumasituation eller traumaattack se ut? Eller hur kan den se ut och hur bearbetar du den idag i vuxen ålder? Vad är det som triggar det och hur bearbetar du det?
Ja, alltså det du frågar om nu, det blir ju nästan då som att du säger att jag lever i trauma nu.
Nej,
jag.
Det menar jag inte alls. Nej, utan jag tänker att det kommer ögonblicksbilder som gör dig påmind. Eller du kanske vaknar på natten eller hur du kanske hjälper och stöttar andra människor som upplever trauman. Alltså hur tar du hand om traumat?
Alltså så här brukar jag tänka i alla fall. Sen så kanske andra där ute inte håller med mig om det. Men jag tänker så här och har nog hela mitt, alltså, i och med att jag har haft det livet jag har haft och inte vetat om från början att livet kunde vara annorlunda, så var det för mig det som var relativt, inte normalt. Jag såg ju att andra människor levde annorlunda, men det var det jag hade. Och jag hade inte så mycket tid som barn i Brasilien när man kämpade för att överleva med att hantera mina trauman. Så det blev ju någonting jag fick ta hand om i Sverige istället. Och så. Som barn vet man ju inte hur man ska hantera trauman, utan man gör ju det bästa. Vi har ju en uppsättning verktyg som vi föds med. Och mina verktyg arvsmässigt ter sig lite annorlunda mot dina annorlunda mot andra. Så att där får jag ju som kanske då vara tacksam för att jag någonstans kanske har fått det med mig, att det har hjälpt. Det vet ju inte jag. Men jag tror att jag har aldrig sett mig som offer. Jag har vetat om att jag har varit offer för andra människors onda handlingar, om vi då säger så. Jag tror inte att människor är så här, ond eller god, utan man gör handlingar. Den här personen som sköt kamel kan ju sen ha kommit hem till sina barn och sin fru och sen är världens bästa pappa där hemma. Alltså, mm. det har man ju ingen aning om. Jag tror inte att det är så här ljust, svart eller vitt, utan jag har kommit att förstå som vuxen att vi människor har många... Vi har många sidor och vi gör saker ibland av ignorans. Vi gör saker för att vi verkligen tror på vissa saker och har intalat oss att vi gör någonting för the better good. I Brasilien till exempel så är det många militärpoliser som tänker att genom att skjuta barn och rensa barn, fattiga barn och svarta, så förhindrar man ju kriminalitet längre fram istället för att man faktiskt gör jobbet. Det jag försökte säga om i Sverige också,
tidigare,
att man gör jobbet. Tidigare ta tag redan där. Så då blir det ju så fel. Men jag har jobbat på det sättet att jag har ju haft... Det är så mycket som har hänt. Så att jag försöker som tänka så här, okay, hur ska jag minska ner det här till ett kort svar till dig? Det har varit en kombination av att jag har kämpat själv med mina tankar. Det har haft att göra med min uppfostran som min mamma i Brasilien gav mig. Det har haft att göra med den kärleken och uppfostran som min mamma Lilian här i Sverige gav mig. Det har haft att göra med en vilja i mig själv och en styrka i att inte tillåta andra, en stark rättvisebehov att inte tillåta andra få definiera vem jag är, vad jag kan och inte kan göra och sätta mig i fack. Jag avskyr sånt. Så att det har varit den kampen. Och sen så har det ju också varit när det brister förmågan att svälja sin stolthet och be om hjälp. Att säga att hit, men nu raseras allting. Nu står jag här på botten. Vet inte om jag överlever det här nu längre psykologiskt, att man funderar på att avsluta allt. Och då finns det inget annat att göra än att be om hjälp. Och det ska man ju egentligen ha gjort innan man kommer dit ner, såklart. Men bett om hjälp och sen gjort jobbet. Och det jobbet var otroligt skrämmande. Jag var rädd för att jag inte skulle ta mig ut ur det och ta mig till andra sidan. Och det var väl en anledning till att jag sköt så länge på att bearbeta allt jag hade gått igenom. För att någonstans så visste jag, öppnar jag den här dörren så är det som ungefär som att öppna Pandoras ask. All ursäkta språket, men allt helvete kommer att komma ut. Och det kommer att bryta ner mig och jag kommer att bryta ihop. Och det där lilla duvan som flyger ut på slutet som är hoppet, jag vet inte om det är tillräckligt för att ta mig igenom det. Så jag sköt på det så länge som jag bara kunde tills allting brast ihop och det bara sa, det går inte längre. Och då bad jag om hjälp, gick och pratade och tog all den hjälp jag kunde få runt omkring mig då.
Vad fint.
Och det gjorde ju såklart en stor skillnad. Men sen så, jag tror att det är väldigt svårt att hjälpa någon som inte vill ha hjälp. Har haft människor runt omkring mig som har haft problem med missbruk och annat. Och fått se det här att det måste också finnas en vilja i en själv. Att vilja ta sig och ha en tro på att det kan bli bättre. Och utan det så tror jag att det är väldigt svårt att då, har man då djupa trauman att ta sig förbi det. Så först och främst så tror jag att man måste ställa frågan till sig själv eller till den man hjälper. Alltså så här, hur mycket vill du det här? Och om personen då inte vill, då är det ju att hitta sättet att hur kan jag få den här personen att inse att det finns något annat där för att den ska vilja. Men det är inte lätt. Alltså nu idag så det som är så positivt är ju att när man då har gjort jobbet så lever man ju med det på ett helt annat sätt. Jag har ju gått igenom allt från psykiskt, fysisk misshandel, sexuellt misshandel, alltså allt möjligt ju. Och idag så det är så här, jag vet inte hur jag ska förklara det. Det är en del av en. Det finns där, men det påverkar mig. En del av det påverkar mig, men de här riktiga såren skadar inte mig på det sättet längre, utan nu är det ju mer de saker jag kan kämpa med idag. Det har inte längre att göra med det som jag gick igenom då, utan det kan ju, det jag kämpar med idag kan ju vara en konsekvens av någonting som har fullt löpt, och till exempel att jag åkte tillbaka till Brasilien, träffar min mamma och frågor kommer upp som hur blir jag en dotter igen när jag inte varit en dotter på 24 år, och så får man brottas med nya frågor och existentiella frågor och sånt. Men det är ju en del av livet också. Men de här trauman, har man gjort jobbet, har man fått bra och professionellt hjälp, så är jag en av många där ute som lever ett fullt fungerande normalt liv och är glad och ledsen och precis som alla andra människor. Det är inget konstigt så. Du får långa utlägg från mig.
Ja, men alltså det, nej, du behöver inte be om ursäkt. Jag känner bara att jag önskar att podden vore länge. Det här är så intressant, och för lyssnarna som inte ser dig, du är liksom otroligt fantastiskt vacker, du inspirerar, du ler nästan hela tiden när du pratar, även om de värsta stunderna. Du har en speciell typ av energi och aura.
Mm, tack fina.
Som ger väldigt mycket. Och jag tror att du kan hjälpa, tack. Jag tror att du kan hjälpa väldigt många människor, kanske inte som har upplevt just det fruktansvärda som du har upplevt, men som har upplevt jobbiga saker i sin barndom.
Mm. Jag tror vi alla kan hjälpa varandra. Jag tror att det är så här, nu tänker jag inte att det var så du menade, att bara sådana som har gått igenom, det var inte det jag syftade på, men jag tycker att det är värt att säga det, att det är så lätt att glömma typ så här, att det är ju faktiskt vi som skapar den värld vi lever i, och det är ju vi som skapar den energi runt omkring oss, utan att låta, men hur vi väljer att bemöta andra människor, det gör ju så stor skillnad. När jag går en skogspromenad och jag möter någon som bor här i närheten som jag inte har lärt känna eller någonting, och jag ler och säger hej, och den här personen ler och säger hej tillbaka, så får jag extra energi, och jag kan nästan känna det i stegen när jag går, och man, nästan så att man kan sträcka på sig en mer. Alltså, det är ju en energi som finns där. Vi ger och tar energi av varandra. Och vilken typ av energi vill vi få, och vad vill vi ge? Och det kostar inte så jäkla mycket, ursäkta språket igen. Men
inte att dugg att le och säga hej eller god
nej,
morgon, men det där
det
är ganska
ingenting.
Osvenskt. Ja. Men jag upplever också, för jag försöker säga hej och god morgon till alla jag träffar, och en del blir ju så här, gud, de skiner upp som solar. Ja. Och en del blir så stressade och bara kollar rakt ner i marken och bara...
Ja. Jo, men, och den där stressen
de
är ju väldigt intressant.
De behöver det där allra mest.
Mm. Ja, men det är väldigt intressant det du säger, den där stressen så här, som människor får, bara titta rakt ner så här, och det är jobbigt, och man blir nästan lite så här, okay.
Vad hände? Vad hände den personen?
Nu var det nästan som att du kanske upplevde det som att jag klev över någon gräns, eller alltså, vad hände? Man blir ju väldigt nyfiken, och vissa blir ju som så förvånade att de blir så här, oj, nej men hej på dig också, att de blir som så
jätte.
Ja, men man kan faktiskt hälsa på varandra. Ja. Och det låter ju som en löjlig grej, bara hej, men det är ju precis som du säger, det blir starka reaktioner på det. Men jag tänker också se på främmande människor som, eller så här, i möten med olika kulturer, sånt som jag nu jobbar mycket med, då, att man kommer långt med att, och för ens egen del, och jag ser inte att man ska göra det här för någon annans del bara, utan för ens egen del också. Att utöka sin egen kunskap och förståelse, så kommer man väldigt långt med att faktiskt fråga. Och först ett hej och hälsa, men fråga om saker man inte förstår. De flesta människor är villiga och vill förklara istället för att bli ogillad för någonting som andra inte bara... Det är bara ett missförstånd där saker inte har förstått.
Ja.
Så att, ja.
Åh, Kristina, det här är så intressant. Tiden går. Samma fråga som alla gäster får. Hur ser dina morgonrutiner ut?
Oj, de är olika. När min vanligaste rutin är att jag kliver upp klockan 5, som senast 6. Gör när jag kan, när jag inte är skadad som nu, gör min träningspass direkt på morgonen så att jag fyller på med endorfiner.
Bra.
Och sen så kommer jag hem och så sen jobbar jag. Jag är borta administrativa och sånt. Och så sen läser jag och skriver. Och sen åker jag runt och föreläser, modererar, konferenserar. Så att det beror på min dag, hur det ser ut i kalendern. Men ofta så försöker jag hålla det här att kommer upp en viss tid, även på helgen, att inte sova för länge. Då sover jag kanske då till mellan 7 och 8 då istället. Kan jag ta sovmorgon, men aldrig så här typ till 12 på dagen eller någonting. Nej. Det slöser i med ens
liv. Jag fattar
liv.
Precis.
Ja. Och det är inte för att vara så här, jag kan absolut stiga upp klockan 5 och inte göra någonting på 2 timmar. Det kan jag absolut göra, men jag
klumma runt. Ja, jag vet. Det, jag fattar det precis. Jag har samma feeling.
Ja.
Men när du kommer hem efter passet, du kör blandat lite allt möjligt då, eller? Så du kör träningspass?
Ja, alltså jag här hemma i Sverige då, så jag har ju tagit hem i mountainbike, så då cyklar jag. Det kan vara en lång snabb promenad på 1,5 timme på morgonen. Beror på kroppsformen. Morgondopp så här på sommaren i havet här och simma runt lite. Cyklar, gym ibland. Så det beror på lite grann. Sen så när jag ska ha lite roligare, då surfar jag, hoppar fallskärm och klättrar, gör sådana saker. Man ska ha kul, man ska passa på att ha kul i livet när man kan, och omge sig med bra människor att ha roligt med. För det är så småningom är livet över, och ja, då har det passerat. Och det går ju som inte att göra om det då, utan gör det nu istället.
Underbart.
Mm.
Har du några speciella matrutiner när du kommer hem från din träning som du kickar igång dagen med?
Alltså jag önskar att jag kunde vara jätteduktig och säga så här, åh, jag är så himla duktig på att sköta matrutinerna. Det är jag faktiskt inte, då skulle jag ljuga. Däremot så säger jag till att jag får i mig det jag ska få i mig på en dag. Det gör jag. Men ibland om jag har så tidiga föreläsningar, då kan jag äta en tidig frukost. Men gillar egentligen inte att äta tidigare än klockan 9-10 på morgonen. Sen äter jag gärna mellan 9 och klockan 6, 9 och klockan 7. Och däremellan så ser jag till att jag fyller på det kroppen behöver. Och så sen efter det så, inte så mycket däremellan. Men såklart, någon kväll så blir det ju så här, men där åker det en glass klockan 10 ner. Ja.
Men en sista fråga som är jättestor egentligen, som vi försöker korta ner till några meningar innan du ska få dina 5 oförståndiga meningar.
Ja, okej.
Håll i dig.
Uh-huh.
Vad känner du är ditt mission i livet?
Oh,
det var väl en liten fråga som så här. Nej, men vi har ju faktiskt varit där flera gånger.
Jag ska vara helt ärlig med det. Jag tänker så här, jag har just nu i livet ingen sån här bam, 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 this is my mission, du vet. Så här, det finns ingen sån neonskylt som bara skriker med en pil och dit ska du ro båten. Utan jag tror att jag har just kommit ur eller befinner mig i slutet av vad som har varit en liten sån här förändringsprocess i livet. Och man går ju igenom de här lite då, och vissa är ju stora, vissa är små. Och när jag åkte till Brasilien, pandemin, jag tror att vi var många som påverkades av pandemin. Och än en gång så här reflektioner kring vad vill jag göra, vem vill jag vara, varför vill jag det här, vart är mitt liv på väg, vad är viktigt för mig? Och jag tror att det där i slutändan som det blir så här, vad är viktigt för mig? Och just nu i mitt liv så trivs jag väldigt bra med, vet, det här lilla stugan här ute med havsutsikt och att åka runt och föreläsa och moderera. Sitter och skriver, ska skicka in manuset nu snart på den här nya boken. Har påbörjat alltså flera andra manuskripter. Skulle vilja skriva för film och tv-serier. Du vet, det finns så här, men...
Do
men,
it.
Det är ingen sån här gigantisk this is my mission, utan mitt mål är att via min kreativitet, via mina erfarenheter, via min kunskap att försöka lägga något positivt där ute för andra och för mig själv såklart. Och Om det är så då, vilket jag redan idag vet att det har förändrat, då jag har fått mejl från folk runt om i världen efter de har läst boken och sånt där. Men om det då kan göra någon liten skillnad för en person eller 10 personer, så är jag superglad. Och det låter kanske så här, men det är jag. Då så här, någonstans kan jag känna att ja, men jag har gjort någonting mer än bara för mig själv. Och det är en ganska skön känsla. Så det är väl jag fortsätter väl just nu i det spåret. Kanske låter så här tråkigt. Jag har ju en massa roliga projekt på gång, inte så, men ingen sån här, åh, nu ska jag styra om mitt liv och bli läkare, eller nu ska jag resa jorden runt, utan jag är rätt. Jag tycker att det är ganska skönt så här.
Där jag är just nu. Det låter härligt. Landa i den känslan, det tycker jag låter fantastiskt. Ja. Nu ska du få dina 5 ofullständiga meningar med lite kortare svar.
Mm, okej. Okay. Shoot.
Om eller när, om jag kan och om jag vill ha barn, så är det viktigt för mig att lära dem att
respektera andra människor och vara öppen för livet och världen och människor. Då blir det roligt.
Mm. Det sista jag gör innan jag släcker lampan på kvällen är...
Det är så roligt, för jag är en sån person som gör så mycket olika saker. Så, men vet du, det sista jag gör innan... Vad sa du? Det sista jag gör innan jag släcker lampan.
Det sista du gör innan du släcker lampan.
Tänker, gud vad rolig den här serien är. Oftast.
Vilken serie är det nu då?
Ja, men jag jobbar ju ibland, alltså, så här, på kvällarna. Och har jag sett en film, då avslutar jag alltid med att gå till en så här trevlig serie. Och jag brukar skratta mycket åt The Good Place. Eller nu ser jag Big Bang Theory för typ 7:e gången som jag har på i bakgrunden. Du vet, medan jag jobbar. Och då skrattar jag alltid åt deras knasighet.
Åh, vad härligt.
Ja, något sånt.
Och vänner kan man alltid bli glad av. Alltid.
Ja, det finns ju några såna där serier. How I Met Your Mother är ju också en sån där som man bara kan skratta åt deras stortigheter.
Ja, men gud vad härligt. Ja. Det jag värdesätter mest i livet är?
Det är alltså riktig vänskap. Ärlig vänskap.
Fint. Om jag fick trycka upp tröjor med ett budskap till alla världens barn, skulle det stå?
You rock.
All right.
You can do it, you rock. Så här, tro på dig själv. Ha kul, tro på dig själv. Lyssna inte på alla människor som försöker säga vem du är. Det har varit många ord där.
Nej, men you rock, you can do it. Det gillar jag. Om 20 år kan jag se mig själv.
Dansande i regnskogen med vad jag hoppas på är ett möte, ett fantastiskt möte med en av urbefolkningsstammarna.
Men gud vad härligt svar.
Mm. Nej, det...
Jag ser dig framför mig göra det. Gud vad läckert. Mm. Tusen tack Kristina för att du delar din historia. Det sätter livet i ett helt annat perspektiv. Jag kan inte relatera till din barndom då jag levde betydligt mer privilegierat än vad du gjorde. Jag försöker att lära mina barn att vi alltid ska vara tacksamma över det vi har istället för vad vi inte har. Både i det lilla och i det stora. Mina döttrar är idag 20 respektive snart 14. Med samhället vi lever i idag och i en storstad som Stockholm är det ibland svårt. Och det kan ibland skrämma mig, men som alla föräldrar tänker jag att vi gör alla så gott vi kan. Det bästa sättet att få både barn och vuxna att jorda sig tror jag ändå är att vara mycket i naturen. Gosa med djur, ha fina vänner. Att uppskatta det lilla, att få känna äkta kärlek. Att bli sedd och hörd och känna att man duger precis som man är. Jag försöker också förmedla till mina barn att vi lär oss av motgångar. Det är hur vi hanterar dem och hur vi sen kommer ut på andra sidan som gör oss starkare. Efter dagens fina och öppna samtal tar jag med mig ord av dig som kärlek, familj, glädje i det lilla, styrkan av att dela och modet av att aldrig sluta gå. Och döm inte folk för snabbt, du har ingen aning om deras bakgrund. Och glöm för Guds skull inte att ha roligt i livet, för det går inte i repris. Det får sätta punkt för dagens samtal.
Tack så mycket.
Oh, helt fantastiskt. Du, var hittar vi dig Kristina om vi vill läsa mer om dig?
Ja, ni hittar ju mig i bokform, tänkte du, eller på sociala medier. Sociala medier.
Både och, sociala medier.
Ja, sociala medier, då är det Kristina med CH _ Rickardsson och Rickardsson med CK. Och vill man då läsa min bok som jag... Så här, man får ju inte skryta i Sverige, men jag kan göra det lite.
I min podd får du det.
Jag är stolt över att den har översatts till 16 språk och den har blivit en bästsäljare här hemma. I Brasilien och på Amazon. Och den hittar man i en bokhandel eller på nätet. Så här, ljudbok, den finns som ljudbok och vanlig bok. Och, så.
Fantastiskt. Man ska skryta, herregud.
Ja. Alltså, så här,
nu skryter vi.
Vi gör det.
Men din instadress, är den Kristina Rickardsson? För jag trodde den var My Beautiful Mess.
Nej, alltså min insta är Kristina_Rickardsson. Och sen under har jag valt att skriva bara så här My Beautiful Mess. För att jag tycker att livet är en vacker röra ändå i slutändan.
Vad
det är det jag delar med mig av, min vackra röra.
Och jag vill slå ett slag för din stiftelse. Och jag kommer att lägga upp swishnumret och infot på mitt instakonto samt på poddsidan. Och jag hoppas så många som möjligt vill skänka en slant.
Tack, Tina.
Och att alla kronor är lika viktiga.
Tusen tack.
Stiftelsen heter Coelho Growth Foundation. Jag säger swishnumret här. Så nu får ni trycka på paus och gå tillbaka och skriva upp. Eller så får ni kolla på instasidan. Swishnumret är 123-513-6544. 123-513-6544. Och det är samarbete, rätta mig om jag har fel, med det barnhemmet bland annat där du och din lillebror bodde. Mm.
Från början var det. Nu har barnhemmet har slutat existera, så nu jobbar vi med favelo i favelo Heliopolis i São Paulo och Hosinga och Complexo da Maré i Rio.
Ja, fantastiskt. In och swisha för guds skull, även om det bara är 10 kronor, hoppas jag att vi kan hjälpa till med lite grann i alla fall, jag och mina lyssnare. Tusen tack än en gång, Kristina, för ett fantastiskt samtal och för att du delar. Tusen tack alla fina lyssnare. Tack till min sponsor Great Earth. Gå gärna in på deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. In och följ Kristina på Kristina_Rickardsson. Och följ mig på Shape by Shirin. Och in och följ podden. Dela den med dina vänner och lämna gärna en kommentar, så blir jag jätteglad. Tills vi ses nästa gång. Ta hand om er. Puss och kram. Hej då, Kristina.
Hej då. Tack så mycket.